Helgens sista önskelåt, Iron Maiden, Run to the Hills. Strax blir det P4 Retro med den bästa musiken från 60- och 70-talet. Nu, nyheter.
Vaken.
Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
God morgon, här i Ekot. Flera israeliska städer utsattes i natt för iranska robotattacker. Minst 8 människor ska ha dödats och 200 skadats i Israel. 35 personer saknas också efter att ett bostadshus träffats och kollapsat i staden Bat Yam. Vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström, vad är det senaste vi vet?
Ja, det senaste är att det under natten och sena kvällen igår har skett 2 större vågor av robotattacker från Iran mot Israel, och många av de mål som tycks ha träffats där antingen robotdelar som skjutits ner eller robotar själva träffat med direktträffat är civila mål. Bilder från Israel, centrala Israel och norra Israel visar hela bostadskvarter som förstört, bostäder som nu ligger i ruiner och hur räddningspersonal med sökhundar letar i rasmassor efter eventuella överlevande. Flera av dem som har dödats i natt är barn. En 13-årig flicka, en 10-årig pojke bland annat. Och från Iran så har det också rapporterats om nya israeliska attacker. Bland annat mot ett stort gasfält. Israeliska attacker har där också skett mot försvarshögkvarterets oljelager strax utanför Teheran. Och det finns just nu inga tecken som tyder på att dessa utväxlingar av flygattacker och robotattacker är på väg att kylas ner.
Ja, det är ju tredje dygnet vi är inne på nu av attacker mellan länderna. Av det vi sett hittills, vad går det mer att säga om hur det kommer utveckla sig?
Ja, det är svårt att se sia om framtiden gällande detta. Tonläget är också högt och de båda länderna hotar varandra. Den iranska premiärministern sa här att Israel har våldsammare svar att vänta om de inte avbryter sina attacker. Men det vi ser är snarare en eskalering än en nedkylning. Och det är med stor oro många länder i regionen och i världen just nu ser på det som händer och som sker mellan Iran och Israel.
Säger Johan Mattias Sommarström, vår internationella korrespondent, med de senaste uppgifterna från Mellanöstern. Vi avslutar med en väderprognos. Idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I västra Götaland och västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån, temperatur allmänt 22 till 27 grader, men längst i norr 15 till 20 grader och i fjällen 10 till 15 grader. Ekonyheterna med Alexander Seilonlund.
Är du på Övre Husargatan?
Ja, och jag bor precis ovanför där det brinner.
Strax innan klockan 5, en höstmorgon i Göteborg, vaknar de boende i stadsdelen Annedal av en explosion.
Alla andra dörrar ni har där inne.
Vi kan inte komma in. Vi kan inte gå in på balkongen här.
Nej, okej.
Snälla. Jag vill inte.
Det brinner. och över 100 lägenheter måste evakueras.
Folk hoppar från balkongerna. Vi måste in och rökdyka.
Varje sekund räknas.
Om jag är långsam här nu, då kanske någon eller några av mina grannar omkommer. Så det gäller att springa fort.
Tänker jag bara stanna. På rätt håll.
Nu börjar jakten på en misstänkt. En jakt som ska sätta Göteborg i skräck.
Så att det är både poliser i uniform, helikopter, MC-poliser och civilklädda poliser som letar i Slottsskogen just nu.
Våran tanke är ju under den här perioden att han är kvar här någonstans.
Så hoppar han ur, så tittar han upp mot mammas fönster. Sen körde jag iväg.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om explosionen i Annedal med mig, Niklas Jonsson. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog, I'm a mutt. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so hard in my blunt is. I see past pretty faces, so I got trouble trusting. But I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be far above, so you can break my heart if you want to. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog, I'm a mutt. She said take your time. New condo, say your name at the front. You can stay if you want. It's been one of those nights. One of those nights I ain't had in a minute. It's been a minute, had to pop a shroom to recreate the feeling. But it's never the same as the first time we did it. First time we did it. But I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be vulnerable, so you can break my heart if you want to. She said take your time, what's the rush? Take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog.
Hon frågade mig, vill du att jag ska komma dagen innan och bo hos dig? Eller vill du lagom att jag kommer på morgonen när du åker?
85-åriga Britt Ling ska operera knät och hennes kusin Elisabeth Bovin ska komma på besök för att hjälpa till.
Nej, jag vill väldigt gärna att du är här för jag var lite nervös för operationen.
Det känns skönt att veta att hon inte kommer vara ensam sen när hon kommer hem. Det är inte första gången de gör så här.
när någon av oss var sjuk så åkte den andra dit och tog hand om den eller var sällskap eller något sånt där.
Britt har en lång karriär bakom sig som sångerska och har sommarpratat flera gånger i Sveriges Radio. Kusinen Elisabeth har i sin tur arbetat större delen av sitt liv inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kusinerna växer upp i samma villaområde i Stockholm och Britt imponeras av kusinens sociala sida. Det skiljer 10 år mellan dem och senare i livet kommer de umgås allt mer.
Så lättsam och glad alltså. Helt underbar i kontakten med folk. Jag tror hon hade säkert 14-15 väninnor som hon umgicks väldigt tätt med. Och de åkte på teater och de gjorde väldigt mycket aktivt. Och då åkte jag upp och hälsade på och bodde hos henne då.
När Britt hälsar på brukar de alltid se till att hinna med besök på museum, teater eller någon konsert. Annars så talar de ofta i telefon med varandra.
Och så sa jag, har du tvn på? Nej, gör det. Och sen ringde jag i mitten av programmet och frågade vad hon tyckte. Sen kunde vi ringa och förfasa oss över sånt som var bedrövligt naturligtvis.
När Elisabeth nu förbereder sig för resan till Göteborg befinner hon sig på en bra plats i livet.
Och jag tänkte ofta på det. Så här bra har Elisabeth inte haft det i hela sitt liv.
Elisabeth åker den långa resan från Stockholm genom ett höstigt Sverige och installerar sig i lägenheten på Övre Usaregatan. Ett gigantiskt lägenhetskomplex i stadsdelen Annedal i centrala Göteborg. 70-talsbyggnaden är hela 9 våningar hög och klädd i skrikigt gult tegel. På de 2 bottenvåningarna vid gatuplan ligger butiker, garage och förråd. Ovanpå ligger över 100 hyreslägenheter med en stor gemensam innergård.
Alla olika typer bor här. Det är unga, äldre. Jag tror att det är från alla olika samhällsklasser. Alltså det är en blandning. Det är också charmigt.
36-åriga läraren Lisa Bäcklund bor också här. Dagen har varit händelserik. Hon har gjort första dagen på ett nytt lärarjobb, tränat MMA och avslutat med den vanliga kvällspromenaden med livskamraten Doris.
Hon är en mops som heter Doris von Gullnos. Men jag säger bara Doris.
Hon har bott i den ljusa 2:an, 3 trappor upp med balkong mot innergården i ett par år.
Jag hade bott i en liten etta innan, tvärs över gården. Och hade bott där i flera år och ville verkligen ha större.
Hon känner att hon äntligen har hittat hem.
Så att jag tror att det var första gången jag kände att en riktig hemkänsla, faktiskt.
Britt har åkt in till sjukhuset och Elisabeth gör sig i ordning för natten i kusinens lägenhet på 2. Våningen över kryper Lisa ner i sängen tillsammans med Doris. Måndagen går mot sitt slut. En efter en släcks lamporna på Övre Usargatan. Göteborg somnar sakta in.
De ljud jag letar efter när jag sover är ljud från barnen eller en ljud- och ljussignal.
Telefonen ringer och skärmen lyser upp sovrummet hemma hos brandmannen Johan Laurén.
Däremot vaknar jag inte om någon står och puttar på mig.
Johan svarar. Det är en granne några trappuppgångar längre bort. De bor också i huset på Övre Usaregatan. Klockan är snart 5 på morgonen.
Det luktar rök i trapphuset. Kan vi få komma till er?
De har vaknat av en kraftig smäll. Johan hör grannens sambo i bakgrunden.
Om han är så nervös som han låter, då måste det vara någonting som har hänt på riktigt.
Johan tar på sig kläderna och skyndar ut på innergården.
så ser jag först att det ryker jättemycket från både fönster och dörrar.
Trappuppgången två portar bort från Johan ser ut att vara värst drabbad. Det är där Lisa och Elisabeth sover. På gräsmattan står människor och ropar upp mot balkongerna. Där uppe överväger några att hoppa. Andra har redan gjort det och ligger nu på marken.
Man försöker att hissa ner ett barn från utsidan på balkong, för balkong, och hissa ner.
Det känns som att jag vaknade i ett andetag. Att man andas in och säger... Men allting är också väldigt, väldigt lugnt.
Lisa hör ljuden utanför. Hon försöker förstå vad som hänt.
Och när jag reser mig så känner jag en röklukt.
Lisa skyndar sig. Hon tar mopsen Doris under armen och rusar mot dörren till trapphuset.
Och när jag öppnar dörren så möts jag av en vägg av rök. Så går jag direkt till köket och tar fram en stor blå IKEA-kasse.
Lisa lägger Doris i kassen. Hon tänker hissa ner henne från balkongen med ett lakan och sen själv klättra efter. Hon springer genom sovrummet, öppnar balkongdörren.
Och där är det samma rök som möter oss.
Hon ropar till människorna på marken. De svarar att röken kommer från andra våningen, precis under. Det ser ut som att det brinner där.
Då får jag panik. Jag är fast här.
SS 112, vad inträffat?
Det brinner under mig och jag kan inte...
Är du på Ibrahusargatan?
Ja, och jag bor precis ovanför där det brinner.
Ja, du kan inte ta dig ut via...
Nej!
Utanför försöker två personer klättra mellan två balkonger. Någon funderar på att springa genom den tjocka röken.
Står några personer på gräsmattan som ropar att men ta några djupa andetag och spring.
Johan vet att röken kan döda på bara några andetag. I en läsarfilm till Expressen hör man hur Johan försöker få kontroll på situationen.
Alla andra dörrar ni har där inne.
Vi kan inte komma in. Vi kan inte gå in och släppa balkongen här.
Nej, okej. Då stannar vi här ute på balkongen. Ja.
Johan hör de första brandbilarna närma sig. Han vänder sig om och börjar springa för att visa dem rätt.
Tänk om någon hoppar. Om jag är långsam här nu, då kanske någon eller några av mina grannar omkommer. Så det gäller att springa fort.
Jag är ju ganska ny på jobbet, så när jag hör explosion så blir jag ju fundersam med en gång. Vad är det? Så att jag funderar på, vad ska jag ta med mig från bilen? Vad kan jag förvänta mig att möta?
I en av brandbilarna på väg till Öbrusargatan sitter rökdykaren Linus.
Det är det jag hinner tänka ungefär innan vi är framme och drar handbromsen.
Utanför, på framsidan, är allt knäpptyst.
Det är inte en själ ute och det enda jag ser är att entrén ner mot gatan ser utsprängd ut. Den har rasat. Annars är det knäpptyst. Och så möter vi Johan. Och jag ser på honom att han är stressad. Här har det hänt någonting. Liksom. Det är på allvar. Och jag får inte alls ihop det i mitt huvud.
Och då i efterhand får jag höra att det har varit kalanka-prat. Och de har inte förstått överhuvudtaget vad jag pratar om.
Johan samlar sig och gör ett nytt försök.
Här ute är det lugnt. Det brinner på innergården. Tre trappuppgångar är påverkade. Folk hoppar från balkongerna. Vi måste in och rökdyka.
Vi tar med oss våra verktyg och följer med honom upp.
De tar sig längs trapporna upp mot innergården och kommer runt hörnet.
Det är ju kaos. Det är stor folk på balkongerna och det är bolmar rök i 3 eller 4 lägenheter och så har börjat samlas folk på innergården. Och vi märker att nu är det är på riktigt här.
De kommer att komma till dig. Försök och håll dig lugn. Hur går det för dig att andas?
Det är okej, men det är jätterökfyllt här inne nu.
Det är jätterökfyllt, okej. Okay. Blöt en handduk och andas genom den.
Men hur ska min hund?
Ja. Ha hunden hos dig. Ja. Jag skriver och pratar med dem. De kommer inte missa dig. Gör inget överilat nu. Du har varit jätteduktig hittills. Ta det lugnt.
Snälla. Jag vill inte.
Jag är livrädd för att brinna inne.
Lisa, vi är med dig. Vi är med dig.
Det har alltid varit en av mina största mardrömmar.
Lisa och Doris ligger på golvet mitt i vardagsrummet. Det kommer in mer och mer rök. De har ett blött lakan över sig. Deras enda skydd.
Snälla.
Lisa, var med mig. Vi är med dig. De skriver till mig här nu och försöker lokalisera dig. De kommer till dig.
Jag är
ja. Jätteviktigt att inte få panik. Jag förstår att det är en jätteläskig situation.
Och vi ser att det är 3 trappuppgångar som är uppenbart påverkade. Och jag får till mig att jag ska gå in, klä på mig masken och göra ett närsök.
Rökdykaren Linus öppnar porten till den värst drabbade uppgången. Från innergården ser det ut som att det brinner från lägenheterna på andra våningen.
Och där hittar jag en person.
En bit in i trapphuset ligger en kvinna i 70-årsåldern, svårt brännskadad.
Som vi hjälps åt med att få ut och lämnar över till ambulansen.
De tar sig in igen. Det är rök från golv till tak. Det är mörkt. Det är varmt. De känner sig fram, alltid med en hand i väggen, för att inte gå vilse i den tjocka röken.
Kommer vi gå rakt in i elden eller kommer vi hitta människor? Eller? Det är påfrestande.
Det är något som inte stämmer. Det finns inga hissdörrar. Framför sig har de ett öppet hisschakt flera meter ner. Och ramlar någon ner, då är det omöjligt att ta sig upp igen.
Det är tufft, men vi måste kämpa vidare. Vi måste framåt. Varje sekund räknas här.
Så det är rökfyllt. Och det är varmt. Och brandlarmet skriker. Samtidigt är det någon sån här märklig tystnad. Så det är full panik och samtidigt så är det något konstigt lugn.
Det blir allt svårare att andas. Lisa ligger kvar på golvet mitt i vardagsrummet under det fuktiga lakanet. De har legat här i snart en halvtimme.
Och jag vill så gärna bli räddad. Samtidigt så börjar jag tänka tillbaka på gamla minnen och jag vet att larmoperatören fortsätter att prata med mig och ställer frågor, men jag ligger och bara tänker på min familj och på mina vänner.
Lisa?
Och sen försöker vi hitta en röklucka då också för att kunna släppa ut röken för att ventilera bort. Det är väldigt varmt och mycket rök. Och när vi börjar veva på den rökluckan så går den i sönder. Så att vi får inte upp den.
Linus tar sig upp för trappan. På nästa våning, samma sak. Hissdörrarna är borta. Och värmen, den bara ökar.
Vi kan inte fortsätta. Våra dräkter klarar inte av den här värmen. Så att vi måste backa där.
Lisa.
I don't know how to feel. Detta är en extra sändning från P4 Göteborg. En stor explosion ska ha hänt i centrala Göteborg. Det handlar om Övre Husargatan. Fredrik Stenberg, reporter, du är på plats. Hur ser det ut?
Ja, jag är på plats. Bor alldeles i närheten här och är något skakad av hur Övre Husargatan ser ut just nu. Det är avspärrat en ganska lång sträcka från väldigt massa blåljus som blinkar här. Och det är helikopterna som vilar i luften ovanför mig här och...
Det kändes bra ändå med en nystart.
För Anja Almén, två trappuppgångar längre bort från Lisa, är allt lugnt. Hon går upp och genom hallen i hennes nyrenoverade lägenhet. Den ligger på fjärde våningen och här har hon bott i mindre än ett år. Runt om i lägenheten finns fotografier på dottern Hanna.
Min syster hade gått bort några år tidigare och tyvärr så ärvde Hanna hennes cancer. Hon var sjuk i 2 år och 8 månader tills hon somnade in.
I den gamla lägenheten klarade hon inte av att bo kvar. Dottern gjorde sig hela tiden påmind. Det var nästan som att hon spökade.
Från första stunden jag kom in här så kände jag mig trygg.
Anja vaknar för att gå på toaletten.
Och sen så satt jag på kaffe och det funkade ju bra som helst. Öppnade kylen och tog mjölk i mitt kaffe, inga problem.
Då ringer telefonen. Det är en vän som sett på nyheterna.
Och säger så här, herregud Anja, vad är det som händer i ditt hus, i mitt hus? Här händer väl inget, det brinner ju. Brinner det, säger jag.
Hon går ut på balkongen och möts av kaoset på innergården.
Och så ringde det på min dörr samtidigt. Där står en brandman och säger att han kommer att, eller de kommer att hämta mig i en brandkår.
Den höga höjden skrämmer henne.
Men det vägrade jag. Ja, du måste ut, säger han.
Hon får på sig en jacka. Hon tar på sig tofflor och sträcker sig efter en ficklampa som ligger i hallen.
Låste dörren och fick lampan i munnen för det var ju kolsvart i, vad säger man, svalen säger ju vi här, va, i uppgången. Och så traskade jag ner och höll mig båda händerna på räcket och så går jag ner.
När hon kommer ner hör Anja ett mullrande ljud.
Jag hör ju bara hur det bara rasar bakom mig.
En vägg har rasat. Men Anja hinner ut. Där på gården är det fler som evakuerats. Det regnar. Det är kallt. Några står i underkläder och tröja. Några har täcken eller filtar runt sig. En efter en hissas människor ner från balkongerna eller förs ut från de 7 drabbade trapphusen. 140 lägenheter måste evakueras och mängden människor gör det svårt att veta om alla kommit ut.
Hallå?
Ja.
Ja, ja, hallå. Du försvann lite där.
Ja, jag kom åt en knapp.
Ja, okej. Okay. Vart är jag orolig att du försvann för mig?
Jag har gjort allting som jag skulle kunnat göra för att överleva.
Ingen hjälp har kommit än. Det har gått 45 minuter.
Helt plötsligt accepterar jag att jag ska dö. Jag har ändrat. Från att vara panikslagen och inte vilja dö, så känner jag nu att okej, nu kan jag dö. Jag är redo.
Spelas våra samtal in?
Ja.
Kan man hälsa till sin familj ifall det
du ska att man... Du ska inte behöva hälsa till någon, Lisa. De kommer till dig.
Jag älskar i alla fall mamma och pappa.
Det är då jag tar upp min telefon och smsar mina föräldrar. Och skriver att jag älskar dem.
Vi lägger vårt liv i varandras händer i en sån här situation. Jag litar blint på min kamrat.
Rökdykaren Linus gör ett nytt försök att ta sig upp i Lisas trapphus.
Det är tufft, men vi måste kämpa vidare. Vi måste framåt. Varje sekund räknas här.
De har med hjälp av en av stegbilarna öppnat upp en av lägenheterna högst upp. De tror att det kan lätta på röken i trapphuset. Nu klarar Linus att ta sig upp till våning 2, våningen där de tror att det brinner.
Det tar en stund innan jag kopplar att det här är något annat än vanlig explosion.
Men det är inte här det brinner. Lägenhetsdörrarna är intryckta in i lägenheterna och röken kommer någon annanstans ifrån. Långt nerifrån.
Jag fattar ju till slut att det här är ju problemet är ju någon annanstans.
En annan styrka söker igenom garagevåningen. De hittar en utsprängd källardörr i plåt som leder till lägenhetsförråden. Den har slungats flera meter och ligger på marken. Innanför brinner det. Bit efter bit börjar allt klarna. Den utsprängda porten mot gatan, den trasiga hisschakten, dörren och branden innanför garaget. Något har hänt inne bland lägenhetsförråden.
How bad do you want me? How bad do you want me? How bad do you want me? If you hate the crash, feet.
Jag får en push om att det här, att jag varit en explosion eller stor eldsvåda i centrala Göteborg, då är jag hemma. Och då brukar jag, när det är de här sakerna, kolla direkt i en adress liksom, som jag känner igen.
Grävande reporten Daniel Olsson på GT, Expressens redaktion i Göteborg, är hemma när han nås av nyheten.
Och i Göteborg så har det varit väldigt mycket bomber, olika skjutningar genom åren, och särskilt vid den här tiden så har det ju varit jättemånga sådana typer av händelser.
Daniel har bevakat den kriminella miljön i Göteborg i över 20 års tid.
Och då så brukar jag kolla igenom liksom mina egna arkiv. Är det någon känd gängkriminell som bor där? Har det hänt andra saker på den där adressen? Och jag vet att allt eftersom timmarna gick så verkade det också som att det här var ju oproportionerligt mycket sprängkraft i relation till vad det brukar vara. När man ger sig på en enskild lokal eller en trappuppgång, då kan det ju vara sprängskott eller en inkastad handgranat som faktiskt inte ger så jättemycket. Men det här känns ju väldigt oproportionerligt.
Alla nyhetsstationer i landet är på tårna. Uppgifter sprids om att det bor en polis i huset. På internetforum och nyhetsredaktioner diskuteras om det kan ha med saken att göra.
Det drevs liksom på och levde något slags eget liv, de där spekulationerna. Och det var viktigt för oss att komma ut tidigt och lite grann få stopp på dem.
Polisen Anders Börjesson utses till kommenderingschef och börjar söka svar på de frågor som finns.
Ligger ett brott bakom? Är det en olycka? Hur har branden startat? Det vet vi inte.
Boende i huset ska ha hört en explosion. Och ganska snabbt kommer uppgifter som blir högintressanta.
Vi fick ju indikationer på en person som hade lämnat platsen. Ja, men som vi väldigt gärna ville prata med.
Flera vittnen berättar att de sett en man på innergården strax efter explosionen. Mannen är i 50-årsåldern, bär tunna kläder och har halvlångt hår. Vittnena
känner igen mannen. Det är en granne.
Han var nog lite försiktig och, vad ska jag kalla det för, blyg mot vissa människor.
Ulla, som egentligen heter något annat, har känt Josef länge. Hon har haft honom som inneboende i flera omgångar.
Han är ju också liksom den här förmågan att locka fram folk som inte var så sociala. Var väldigt bra med det.
Josef, som vi väljer att kalla honom, är född utomlands men uppvuxen i Göteborg. Ulla får veta att Josef arbetat som skeppsmäklare i Norge, specialiserad på oljefrakt. Men när affärerna går dåligt efter den ekonomiska krisen i slutet av 00-talet flyttar han tillbaka till Ulla i Göteborg för att ta hand om sin sjuka mamma.
När hon blev sjuk så var han den enda som kunde stötta henne.
Tiden i Ullas lägenhet gör att de kommer varandra nära. Josef brukar skoja om att Ulla är hans extra mamma.
Han brukar kalla mig, när vi gick till affären så sa han, det kommer jag med min andra mamma nu.
Mycket lätt att umgås med. Han var en väldigt frejdig, glad person. Oftast.
Genom Ulla lär Josef också känna Sven, vars namn vi också bytt ut.
Han var för mig en glad yngling pojke i en medelålders vuxen mans kropp.
Samtalen brukar handla om något Josef snappat upp i någon tidning eller på nätet. Ibland om hans fascination för kungahuset, politik eller klassskillnader.
Så jag sa till honom ibland, hörru du pratar ju ibland som du vore en blivande parlamentsriksdagsledamot för Vänsterpartiet. Gå ner dit bort här i närheten, ligger Vänsterpartiets lokal här på andra långgatan. Gå dit ner och presentera dig. Så kanske du kan få en fot in där och kanske få ett bra jobb och tjäna lite pengar.
För pengar är Josef i behov av. Han får inte de jobben han vill ha.
Jag tror att han inte kunde förlika sig med att han fick lämna sitt sådär lite halvt glassiga liv när det gick som bäst för honom med bra lön och så på chefsmäkleriet.
Det är inte bara avsaknaden av ett jobb som är ett problem. Josefs mamma blir allt sämre och mer tid går åt till att ta hand om henne.
Antagligen så hade han inte kraft egentligen kanske att ta något jobb överhuvudtaget. Det är ju möjligt för att han ägnade så mycket energi och ande till sin mor.
Just nu är det fortsatt ganska dramatiskt. Det pågår en räddningsinsats på innergården här just nu, och när jag står i en kulvert med boende så rör sig brandbilarna åt vårt håll dit det också blåser, så att jag gissar att det kan vara så att elden eventuellt sprider sig, men det är väldigt, väldigt svårt. Det regnar och det är mörkt och rökigt och det är väldigt svårt att bilda sig någon uppfattning om exakt vad det är som har hänt, och de boende dividerar också med varandra.
Det blinkar överallt. Det är brandmän, det är ambulanspersonal, det är poliser.
Per Bäcklund parkerar bilen och rusar upp mot innergården bakom över Husargatan. Han vaknade bara några minuter tidigare av ett sms från dottern Lisa.
Vi brukar inte få ett sånt sms från Lisa 5 på morgonen. Jag svarar, jag älskar dig också. Varför är du vaken så här tidigt? Får omedelbart ett sms som lyder, det brinner i huset och jag vet inte om de får ut mig i tid. Jag svarar direkt, jag kommer.
Per försöker ta sig förbi avspärrningarna på innergården. En polis stoppar honom.
Precis då får jag ögonkontakt med en av räddningsledarna som jag känner lite grann.
Per berättar att Lisa är kvar i lägenheten. Räddningsledaren frågar om de har kontakt.
Ja, på sms. Fråga om hon är kvar. Jag skickar sms. Lisa svarar, jag är kvar. Och det är ju så ryker från någon av de nedre balkongerna så att man nästan inte ser balkongerna.
Räddningsledaren behöver veta vilken balkong som är Lisas. Per pekar på den till vänster, på tredje våningen. Han ser hur stegbilen gör ett försök och närmar sig.
Och så stannar den 1,5 meter ifrån. Den når inte fram. Och så ser jag hur den går tillbaka. Så tänker jag, jäklar.
På GT-redaktionen har Daniel Olsson och kollegorna insett vem polisen vill få tag i.
Jag kontaktar Skatteverket och även Kronofogden, och där visar det sig att det finns en massa intressanta saker.
Daniel ser att Josef haft återkommande kontakt med Kronofogden. Han ser också en annan viktig detalj.
Och det visar sig ganska snart att han faktiskt skulle vräkas den morgonen som det här skedde. Och jag minns, jag gick liksom till redaktionen och vi sa det att det här är nog våran kille liksom. Det är ju inte så att vi hade slagit fast det då, men det kändes som att det här har vi ett tänkbart scenario, en tänkbar person. Och sen fick vi ju det bekräftat ganska snart att det faktiskt var den här hyresgästen.
Och det var egentligen jag som tvingade iväg honom, därför att hans mamma blev ju allt sjukare.
Josef är arg på vården. Han tycker de slarvat och orsakat mammans hälsoproblem. När mamman flyttar in på ett vårdboende flyttar Josef in i hennes lägenhet på Övre Sargatan som ligger ett stenkast från boendet.
Och hans mamma hade ju också idéer om att hon skulle få komma hem.
Till en början har Josef också hand om mammans ekonomi. Han ser till att hon kan behålla lägenheten trots att kostnaden är för stor. Josef tar med mamman till lägenheten varje dag.
Och då tyckte hon att hon var hemma. Och där är det, nu kommer det verkliga problemet för hans del.
Mamman får en förvaltare som bland annat får i uppgift att ta över ansvaret för hennes ekonomi. Hon anses inte kunna ta hand om den själv. Josef håller inte med. Det gör inte hans mamma heller, enligt Josef.
Och de försökte i alla fall att säga upp den här.
Josef överklagar och till en början hjälper Ulla honom. Mest för att rätta till språket som var smittat av åren i Norge.
Och sen var det ju det här att man formulerar ju sig på ett visst sätt om man vill protestera mot en myndighet. Man behöver ju inte säga att man får formulera sig så man inte låter oförskämd. Så får man göra. Det var ju det egentligen.
Ulla märker att Josef blir mer och mer frustrerad.
Men det hjälpte ju inte. Mot ett ut så skrev han ju att han var förbannad.
År 2020 håller coronapandemin ett järngrepp om Göteborg. Äldre personer anses extra utsatta och strikta regler införs, bland annat när det gäller besök på boenden. Det här påverkar alla, inte minst Josef som vill kunna träffa sin mamma så mycket han vill.
I det här, liksom, några dagar efter händelsen, så är det en på redaktionen som säger det att men jag känner igen det här.
Det visar sig att Josef varit inne på GTs redaktion och lämnat över handlingar och brev. Han ville att tidningen skulle uppmärksamma hur hans mamma behandlades.
Och vi gick ju igenom det, och det var ju ännu fler handlingar som var liknande det som han hade liksom på samma sätt han hade skrivit, och han överklagade och skrev arga brev till myndigheter och sådär.
Framväxer bilden av hur Josef blivit allt mer frustrerad över förmyndarskapet och hur han haft svårt att acceptera coronarestriktionerna. Restriktioner som vårdhemmet varit tvungna att följa.
Ja, det blev en total låsning. Både från hans sida och från boendets sida. Han fick ju inte ens komma in. De har till och med vakter där ett tag så han inte skulle komma in.
Vännen Ulla försöker tala Josef till rätta.
Jag är gammal socialarbetare, så jag kunde ju en del av det. Så hur myndigheterna tänker, hur de gör och hur de resonerar. Men det vill han ju inte lyssna. Till slut vill han inte lyssna på det. För han tycker att jag har ju sagt det till dem, men de bryr sig inte om det. De bryr sig inte om någonting. Och jag har skickat skrivelse till dem och de gör ingenting. De ignorerar mig, de gör ingenting.
Ulla känner sig maktlös. Det är som att Josef befinner sig i en mardröm.
Alltså allting var emot honom. Alla var emot honom och mamma. Allting. Boendet. Äldreboendet. Personalen på äldreboendet. Myndigheterna. Allting. Totalt stopp.
P3 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
Didn't get the chance to. 103, Sveriges Radio.
Under natten och sena kvällen igår har det genomförts två stora vågor av robotattacker från Iran mot Israel. Minst 8 människor ska ha dödats och 200 skadats i Israel. 35 personer saknas också efter att ett bostadshus kollapsat och sökinsatser pågår efter överlevande. I Iran rapporteras om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. I USA har det i natt hållits landsomfattande demonstrationer i protest mot president Donald Trump. Samtidigt deltog Trump på en mycket omstridd militärparad i Washington.
Stridsvagnar rullade fram på Constitution Avenue. Över 6000 soldater marscherade taktfast i militärmusik och applåder. Och president Donald Trump höll ett tal om militärens styrkor.
Our soldiers never give up. Never surrender and never ever quit. They fight, fight, fight and they win, win, win.
Våra soldater ger aldrig upp. De kämpar och de vinner, sa Trump och använde en formulering hämtad från sin egen valrörelse. Det här är första gången på över 30 år som en militärparad hålls i Washington. Det sker samtidigt som Trump skickat militär till Los Angeles för att bemöta protester mot hans migrationspolitik. Och militärparaden har väckt stark kritik.
Power, he wants to show that the military is on his side, intimidate population.
Han vill skrämma folk genom att visa att militären är på hans sida, sa Chris Yasel i Washington, medan andra hyllade militärparaden.
So for me it's a way of honoring the people who have served in the army.
Det här är ett sätt att hedra våra soldater, sa Missia Grider från Texas. Gina Lindberg, Washington.
Regeringens beslut att inte längre ge stöd till FN-organet UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s utrikespolitik i den frågan. Men biståndsminister Benjamin Dosa säger till Ekot att Sverige har en självständig biståndspolitik och försvarar beslutet, bland annat med att Israel förbjudit UNRWA att verka i Gaza och även med att UNRWA länge haft problem med sin neutralitet. Oppositionen är kritisk och Socialdemokraterna vill bjuda in UNRWA:s chef till utrikesutskottet. Vädret idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20 grader. I fjällen 10-15 grader.
Nu fortsätter P3 Dokumentär om explosionen i Annedal.
Jag tror att vi var på innergården för en liten stund sedan, och där pågår ju fortfarande släckning. Och man har haft en stegbil på plats och får ut boende från balkonger. Det var ganska dramatiskt och...
Den första stegbilen når inte fram till Lisas balkong. Per ser en annan stegbil röra på sig.
Och så ser jag hur två rökdykare då går ur med någon. Som jag bedömer det, två andra hoppar in i den här korgen och så går de upp och tänker bara de stannar. På rätt håll.
Bankar det nu?
Jag tror det.
Är det på dörren?
Jag vet inte. De får banka igen.
Ropa ja. Hallå, ropa på dem.
Hallå? Hallå? Nej, nu blir hon arg. Nu kommer de.
Är de inne hos dig?
Nej, de kommer. Hallå? Hallå?
Sen ser jag hur två gestalter kommer in.
Nu är de här.
Är de inne hos dig?
Skada skrämmer! Jag har en hund!
Lisa, vi lägger på nu.
Tack för hjälpen.
Tack, hejdå.
All rädsla, försvinner. Alla andra ljud försvinner. Det enda jag hör är brandmännen. Och känslan av att jag har klarat mig. Och att Doris lever. Allt annat försvinner. Konstigt nog.
Lisa leds genom hallen mot balkongen i sovrummet. En av brandmännen klättrar över räcket.
Och sen så får jag klättra över räcket till korgen.
Och då ser jag att de har en människa med sig. Något annat som håller. I anden, det är ju Lisas hund. Och så då kommer de ner.
Sen känner jag små lätta regndroppar på mina kinder. Och jag är så lycklig. Jag är, alltså, den lyckan går inte att beskriva. Jag är överlycklig. Jag går med brandmännen och de leder mig till ambulanspersonal. Och precis bredvid där så står min pappa. Och när jag tittar på honom så ser han så chockad ut när han ser mig.
Då ser jag en kvinna som kommer med håret på ända. Svart runt näsborrar och sånt där.
Jag vill bara springa fram till honom och hoppa upp i hans famn och ge honom en kram. En kram från pappa var precis vad jag behövde där och då.
Texas